Demokraterna håller sitt konvent i Chicago och en kort historielektion om partier i Amerika. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man som växte upp i skuggan av Billingen och som nu har bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 204, inspelat lördagen den 24 augusti. I covid-året 2024, vi har ju en ny covid-våg i Amerika. Rent anekdotmässigt så har vi flera människor som är sjuka på jobbet. De flesta är ju vaccinerade, så det blir ju inte mycket mer än någon vecka av att må dåligt. Om man inte springer på pumpen och får long covid, vilket vore väldigt jobbigt. Jag var på en konferens i San Diego förra veckan, vilket var väldigt trevligt. Framförallt att komma ut ur värmen några dagar. Och det finns ju värre saker att göra än att stå på en hotellterrass och sörpla på gratis vin och titta ut på San Diego-bukten. Det finns mycket värre saker man kan utsättas för. Men jag noterade när jag reste, det var första gången sedan jag var i Sverige förra sommaren som jag varit ute och rest. Väldigt få munskydd trots att det alla vet att det är en våg just nu av covid. Men min personliga lilla grej, jag lyckades. Jag gick på konferens och kom tillbaka och har inte blivit sjuk. En av kollegorna som också åkte på den här konferensen lyckades bli sjuk. Lite oklart hur han gjorde det, för han är ju hemma och är sjuk just nu. Så jag vet inte. Men väldigt få munskydd. Några stycken har munskydd på planerna och i flygplatserna, men väldigt, väldigt få. Och jag har lärt mig nu, just i och med att jag har åkt till Sverige två gånger sen covid kom. Och om man använder munskydd, alltså riktiga N95, om man använder dem när det blir mycket människor på flygplatsen, ibland så blir det mycket människor, framförallt då när du har boarding på planet och innan du kommer upp i marshöjd. Enligt de som kan så är det nog med ventilation på planen när de är på marshöjd, så att det inte är någon större fara. Däremot landning och avfart, då fungerar inte systemen på riktigt så bra som de ska. Så då cirkulerar viruserna. Och jag har märkt alltså de två gångerna som jag åkt till Sverige. För jag brukade alltid bli sjuk på de här resorna. Inte jättesjuk, men lite snörvlig och hängig sådär. Vilket ju inte är konstigt. Du utsätts för virus från bokstavligen hela världen när du är ute och flyger. Hela världen. Så alltid lite sådär snörvlig. Men de här två gångerna så ingenting. Ingenting alls. Och nu har jag väl dömt mig själv och kommer att straffas av gudarna nästa gång jag flyger. Och kommer att bli jättesjuk. Men förhoppningsvis inte. Bara ett tips. Bara ett tips. Så, demokraterna har hållit sitt konvent i Chicago. Och det är viktigt när man ser på det här, just att demokraterna har tillbringat decennier med att vara, det enda ordet jag kan tänka mig är strykrädda. Strykrädda. Alltså efter förra gången de hade konvent i Chicago 68, när det alltså, som jag pratade om för ett avsnitt sen, när det var kaos och protester och polisvåld och hela konventet var folk som skrek på varandra. Det såg mycket, mycket illa ut, och sen så förlorade de också nästa presidentval med en otrolig marginal. Och sågs då som partiet som var utanför huvudfåran kulturellt i Amerika. Alltså det var partiet för freaks och hippies. Och sen Reagan-eran, när demokraterna blev fullständigt överkörda. Något så otroligt överkörda. Och den demokratiska partieliten är gamla. Biden och Pelosi och det här skiktet. är gamla människor som har mycket, mycket minnen från den här tiden. Det var den tiden som formade dem. Så de är gamla, de är ärrade. De yngre demokraterna, inte lika mycket. Alltså det har varit den här otroliga förändringen av vibbarna. Alltså för en månad sen, innan Biden avsade sig uppdraget, så var det hur mörkt som helst. Och nu finns det alltså en otrolig energi. Och sloganen som Harris-kampanjen, en av dem som de använder och den som det skanderas mycket: We're not going back. Vi vill ha rättigheter för kvinnor. Vi vill ha rättigheter för LGBT-människor. Vi vill inte gå tillbaks. Wow. En bra slogan. Sen tror jag mycket av det är väl något sorts uppdämt. Folk är trötta på Trump. Jag menar inte hans bas. Kulten fortsätter att vara kulten. De är väldigt energiska och älskar honom precis som alltid. Men för de som är utanför den basen, så det är bara det är samma sak hela tiden. Och den här ilskan, hatet, småaktigheten, just den här chaskigheten, det känns. Och det här kan ju vara min mediebubbla, vem vet. Men det känns som att folk är trötta på detta. Så otroligt trötta på det. Så alltså, DNC, Democratic National Convention, hölls i skuggorna av 68. Och det fanns protester. Protester framförallt då mot stödet av Israel. Men de var färre än väntat. Och hölls ganska brutalt bort från själva konventet, som tydligen var otroligt nedstängt. Det var en enorm säkerhetsapparat överallt. Men det verkar alltså som att den cirkulära arkebuseringsplutonen får vänta till, förhoppningsvis efter valet, men i alla fall just nu den här veckan. För detta var ju en viktig vecka. Alltså de här konventerna, De handlar ju om att visa styrka, visa hur upphetsade människor är, precis som republikanerna gjorde på sin. Men där var det ju mass deportations now. Och nu på den demokratiska så är det we're not going back. Så det är en helt annan attityd. Och tydligen så var tittarsiffrorna högre, märkbart högre för DNC än den var för RNC, vilket självklart äter på en viss herre i Florida, för han älskar ju tittarsiffror. Det är det viktigaste måttet i hans värld, tittarsiffror. Och jag tittar inte på hela detta spektaklet för att jag har annat att göra. Och jag har liksom ingen aning. Jag personligen har aldrig varit på något sån här konvent och har noll lust att göra det. En massa dagar med en massa människor och att lyssna på en massa tal som i slutändan är ungefär samma tal i små olika varianter. Låter som en mardröm, tycker jag. Men en del människor, många människor, tycker om det här. Tycker det är jättebra. Så jag har inte ens orkat titta. Det är ju timmar varje dag. Hela dagarna. Oj vad tal. Så jag har inte tittat, men jag har självklart sett klipp. En massa klipp som har kommit ur detta. Och det känns faktiskt mycket som Obama 2008. Den här enorma entusiasmen, glädje, den här känslan av gryningsljus på något sätt. Och några höjdpunkter, som sagt, det var en enorm mängd tal. Först Bidens farvältal, där han fick över 4 minuter stående ovationer innan det lugnade ner sig nog att han kunde börja prata. Och trots att de hade på honom, varför? Han är en gammal man. Varför har ni på honom klockan nästan midnatt? Men han verkade mycket piggare än framförallt under den här debatten. Och jag menar, på ett sätt så är det ju trevligt. Han fick tack från sitt parti för det han har gjort. Men samtidigt att han var tvungen att avsäga sig uppdraget för att få de här ovationerna och den här glädjen. Det måste ju skava lite, misstänker jag. Men mycket piggare, mycket piggare. Och Obama var självklart där. Vi måste ju ha med våra dynastier. Så Clintons var där och pratade. Och paret Obama pratade separat. Michelle Obamas tal var väldigt välmottaget. Obama själv skämtade att för hans tal var efter hennes. Att han är den enda som är dum nog att prata efter henne. Och han lyckades få med ett skämt om hur fascinerad Trump är av publikstorlek. Och lyckades göra det på ett väldigt icke-plumpt sätt. Göra det till ett skämt om penisstorlek. Och det är som många har sagt, stå upp Obama är den bästa Obama. Han är ju en av den här, om inte den, störst bästa oratorn i den här generationen av amerikansk politik. Hillary Clinton fick självklart prata också, och Bill. Och Hillary, när hon pratade så började massan skandera, lock him up, lock him up. Vilket hon såg väldigt, väldigt nöjd ut med. Vilket jag kan tänka mig. Och staternas delegater gav sina formella röster. Och de gjorde det med en DJ. Så varje stat fick en låt. Eller hade valt en låt som representerade den staten. Vi i Arizona fick Stevie Nicks Edge of 17. Vilket ju är, hon har ju bott här. Har ett hus här. Eller jag tror hon sålde det för några år sedan. Men i alla fall. Och självklart, vem var det för New Jersey? Vilken låt? Självklart var det Springsteen. Självklart. Jag menar, det hade ju varit tjänstefel om det inte hade varit en Springsteen-låt. Och de valde då Born in the USA. Vilket är fantastiskt. Jag menar, jag älskar Born in the USA. Men har ingen lyssnat på texten på låten? Det här är inte en positiv låt om Amerika. Det finns en länk i avsnittsinformationen till en artikel med alla staters låtar om du är intresserad av vad de olika staterna valde. Finns som vanligt på amerikapodden.com/avsnitt/204. Och Georgias val var Lil Jon's Turn Down For What. Och Lil Jon dök upp i massan och framförde låten. Och har trots att alla dessa år har gått fortfarande enorm energi. Det gjorde du bra, Lil Jon.
What?
Jag sa det gjorde du bra.
Yeah!
Du får ha det så bra nu.
Okay!
Och Walz accepterade officiellt nominationen till vicepresident. Och sa att han älskade sin fru och sina barn. Och hans son Gus. Båda barnen var i publiken, Hope och Gus. Och Gus, 17 år gammal, är neurodivergent. Och jag vet inte, är ordet eljest värdeneutralt numera? Eller har det blivit ett skällsord? I alla fall, han är eljest, som vi brukade säga. Han har många saker. Och bland annat svårt med emotionell reglering. Och när hans far nämnde honom och hans syster, så ställde han sig upp och grät och sa, det är min pappa. Vilket du kanske tyckte var fint och emotionellt. För att du är en libbeira kock. Den här 17-åringen attackerades självklart direkt av olika högerspöken som fick radera sina tweets efter enormt mothugg. Så nu har vi alltså två kandidater vars barn verkar älska dem. Vilket koncept! Men, och jag förstår att det var svårt för våra högerspöken. Just för att om du ser en familj som enbart en reflektion av fadern, så måste du ju gömma eljestsonen på vinden. Går ju inte att visa upp honom på internationell tv och säga att du är stolt. Det är en reflektion av honom, inte människor i sin egen rätt. Och då kan det vara svårt att se hur Walls kan älska sin neurodivergerade son. Om det nu är ett svenskt ord, vilket jag tycker det borde vara. Men det finns även en svensk koppling med DNC i Chicago. Chicagos inofficiella drink är nämligen malört. Mm, och de använder det svenska ordet på flaskorna. Engelska ordet är ju wormwood, vilket jag tycker är en bättre beskrivning. Jag har aldrig druckit den Chicago-versionen av malört, men jag har druckit olika sorters aquavit i mitt liv som innehåller malört. Så detta blev ju då självklart i och med att den var i DNC, så nu är det den inofficiella drinken och det här smakar ju självklart vedervärdigt enligt alla som har testat det. Aldrig druckit Chicagos malört själv, men om jag åker till Chicago någon gång och gör något mer än att bara sitta på en flygplats i en massa timmar. Hey O'Hare Airport. Men jag antar det borde vara som bäska droppar ungefär. Skapades av en svensk man vid namn Carl Jeppsson som utvandrade till Chicago på slutet av 1800-talet och tog med sig receptet från Sverige. Och sen under prohibitionen så marknadsförde han drycken som medicin som skulle befria de som drack det från magmaskar och andra parasiter i kroppen. Och den här historien är antagligen apokryfisk. Men tydligen under prohibitionen så kom Chicago-polisen och förhörde honom om den här drycken då, som han hävdade var medicin. Så han bjöd poliserna och de höll med, enligt den här historien, att det här var ju absolut inte något man dricker för att det är gott. Så det måste vara medicin, som han sa. Och fantastiskt nog så har republikanerna, eller man ska väl säga Trump-kampanjen, har fortfarande ingen riktig attackvinkel mot Harris och Walls. Trump själv låter väldigt trött och han var ju självklart ute och härjade på sin Twitter-klon under DNC. Men gnistan finns inte där. För en sak, oavsett vad man tycker om den här mannen, så han var ju väldigt duktig på att twittra. Jag menar, hans tweets, även om de ofta var hemska, de hade något. De hade zing, kabang. Men det är borta nu. Det låter bara väldigt trött. Och de lyckades också. Tydligen så gick Trump-kampanjens plan sönder. Vilket ju kan hända. Plan går sönder ibland. Så de hyrde ett plan temporärt. Vilket plan då? Det finns ju massor med plan överallt, antar jag, som man kan hyra. Hyrde Epsteins plan? Japp, Lolita Express. Alltså ett plan som du skulle vara tvungen att hålla en pistol mot huvudet på mig för att få mig att överhuvudtaget gå på. Det hyrde de självmant som reservplan. Epsteins plan. Nu har tydligen planet fixats så att han är tillbaka i den här med Trump skrivet över hela sidan. Men media har också haft det jobbigt nu. Därför att Harris-kampanjen, de ignorerar de professionella tyckarna. Och hon har inte heller gjort stora intervjuer med de stora tv-bolagen, med New York Times. Som tydligen många tror att anledningen till att New York Times gick så otroligt hårt mot Biden. Jag menar, deras drev gick i överstyr om hur gammal han var och varenda gång han sa någonting som var lite konstigt. Ja, för att han vägrade att sätta och ge dem en intervju. Vilket drev dem till vansinne. I och med att de är vana vid att vara viktiga. Och Harris-kampanjen riktar sig mer mot influencers än de professionella tyckarna. Och det har ju redan börjat bli tjabbel över det att hon är rädd för att sätta sig ner och bli intervjuad. Hon har haft en månad att organisera en kampanj. Och det finns 2 månader kvar för intervjuer. Men är mycket, mycket upprört över detta. Och våra professionella tyckare som jag har pratat om tidigare många gånger vill alltid att demokrater ska vara mer som republikaner. Det är alltid vad de tycker ska ske. Och de har också ignorerat kampanjen, alltså Lanyard Democrats. Har fokuserat på de frågorna som får bra responser på mötena, valmötena. Chockerande. Vad de självklart ska göra är att spela 12-dimensionell schack. Så Harris-kampanjen uppför sig som om de vill vinna istället för att visa hur smarta de är. Vilket driver en del människor som anser sig vara väldigt smarta och de som vet och kan driver dem fullständigt vansinniga. Så vi får se hur valet går. Men alltså, inte för att harva om det, men att det demokratiska partiet har lyckats genomföra alltså en maktöverlämning och en kampanj som har dragit igång med i maxfart och varit kompetenta rakt igenom är otroligt. För en månad sedan hade jag aldrig kunnat tro att det överhuvudtaget var en möjlighet i vår verklighet. Men på något sätt så var det det. Vilket ju inte betyder att någonting är säkert någonstans. Men alltså, kompetens från demokratiska partiet. Wow. Men jag vill prata lite grann om historien om partierna i Amerika och varför det bara är 2 partier. Vi har egentligen mer än 2 partier, men det är 2 stora. 2 som räknas. Och detta är bland annat, jag var ute på internet och jag var på Flashback. Vilket ju aldrig är en bra idé. Men jag såg då bland annat människor som hävdar, det pratas väldigt mycket om amerikansk politik på Flashback. Men jag såg bland annat då människor som säger att sydstaterna under inbördeskriget var vänster, för de var demokrater. Och Abraham Lincoln var ju republikan. Så republikanerna är partiet som är för svartas rättigheter. Och då får jag en väldigt, väldigt huvudvärk. Så om du ser någon som säger detta så kan du skicka en länk till det här avsnittet. Och grejen är med Amerikas partier, Amerika älskar att prata om sig självt. Så att det här är inte någonting som det har skrivits hyllmeter om. Det här är någonting som det har skrivits hyllkilometer om. Kanske till och med hyllmil. Det har skrivits. Och det här är, hela grejen är enormt komplicerat och nyanserat. Så det jag säger nu, den här pratan är självklart en grov förenkling. Men om några av detaljerna intresserar dig, kolla gärna upp det. Det är en fascinerande historia, tycker jag. Men om vi börjar från början, på 1700-talet. Amerikas grundare var ju enormt progressiva och woke för sin tid. Som alltså är 1700-talet, Bellmans tid. De var mycket influerade av upplysningstiden. Bara grejen att de ville ha ingen monarki. De ville ha en republik istället för monarki. Wow! Superframåt! Och sen att ge rösträtt för landägande vita män. Även det. Som sagt, monarkin fanns just där. De hatade den ju så väldigt mycket i och med hur de hade blivit behandlade av England. Men du hade ju bara kunnat installera en monarki. Och har det gjort. Nej då. Rösträtt. Och sen just att det bara var landägande vita män. Mm. Men för den tiden, som sagt, i kontexten så är det ju väldigt, väldigt progressivt att överhuvudtaget ha rösträtt. De var djupt obekväma med demokrati i sig själv. De ville ha en demokrati, men, och detta är ju någonting som de tog med sig från England. Alltså, de var väldigt rädda för pöbelvälde. Vi måste se till så att pöbeln inte kan ta över. Hur gick det? Det gick dåligt. Men engelska attityder och just alltså att fattiga är knappt mänskliga. Jag menar, läs din Dickens, även om det var 1800-talet. Jag menar, attityderna mot fattiga, människovärdena, är inte trevliga. Men först så fanns det inga partier. Och det finns ingenting i konstitutionen om att det ska finnas två partier. Eller ett parti eller fem partier. Det finns ingenting om partier i konstitutionen. För de gillade inte partier. George Washington, Amerikas första president, tillhörde inget parti. Idén de hade var att man skulle rösta på mannen. Och det var ju bara män. Rösta på mannen, inte parti. Och Hamilton tyckte att partier var, citat, den mest dödliga sjukdomen för demokratier. Han tyckte att det var monarkiska kvarlevor. Mm. För övrigt, Hamilton var ju väldigt problematisk egentligen. Och den här musikalen om honom, Hamilton var vad man mest kan kalla för en protofascist. Hatade invandrare, hatade färgade, hatade fattiga. Han var så mycket av en protofascist att han tackades officiellt av Nazityskland för inspirationen han gett dem. Och var också i sitt privatliv en förbannad typ. Men den här musikalen, jag tycker det är så fantastiskt att Manuel Miranda hittade och läste den enda boken som är positiv mot Hamilton, som behandlar honom i ett positivt ljus, och läste den och skrev sen sin musikal. Kan jag önska att han kände någon historiker som hade kunnat säga nej, 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 nej. Ta det lugnt nu. Men den här idén med att inte ha partier överhuvudtaget är också förklarlig och sansad. När det handlar om ett fåtal rika. Kom ihåg, det var inte många människor i Amerika på slutet på 1700-talet. Och om du var rik så kände du ju alla andra rika. Så du visste ju. Bob är trevlig. George tycker jag inte om. Hur det nu kan vara. Men det här systemet fungerar ju uppenbarligen inte när man lägger till mera folkmassa. Men det finns alltså som sagt inget i konstitutionen om partier överhuvudtaget. Framförallt inget om ett tvåpartisystem. Det bara utvecklades så. Amerika har som sagt fler partier. Det finns Green Party som är typ våra miljöpartister. Socialistpartiet finns. Det största av alternativpartierna är libertarianerna. Och många amerikaner, det finns i kulturen, ser sig själva som independent. Alltså, du kan ju registrera dig. Bara det faktum att du måste registrera dig för att du vill rösta och tala om vilket parti du vill rösta på är ju fantastiskt. Men det är en annan fråga. Men många amerikaner registrerar sig som independent och är stolta över att de inte följer ett parti. Utan jag sätter mig ner och sätter mig in i frågorna och röstar med den kandidat som jag tycker reflekterar mina värderingar. Stor grej här. Men självklart, så fort landet hade grundats så uppstod faktioner. Och den centrala spänningen som fortfarande pågår och antagligen kommer att pågå så länge det finns människor i Amerika är hur mycket makt ska den federala regeringen ha och hur mycket ska staterna ha? Hamilton ledde ett parti som kallades för federalisterna. Och Jefferson ledde antifederalisterna, som också kallades för de demokratiska republikanerna. Det har inget samband med nuvarande partier, det är bara samma ord. Och det är demokrat, vi vill ha demokrati och vi vill ha en republikansk stat. Demokratiska republikanerna, visst? Sen federalisterna blev av olika skäl irrelevanta. Och de demokratiska republikanerna var de facto det enda partiet. Men motsättningarna kvarstod självklart. Sen 1824 så vann John Quincy Adams presidentskapet. Trots att han fick färre röster än hans motståndare Andrew Jackson. Så Andrew Jacksons anhängare startade en ny koalition kallad för The Democratic Party. Och det här visste jag inte innan jag började läsa på för den här pratan. Det demokratiska partiet i Amerika är det äldsta existerande partiet i världen. Det demokratiska partiet vann sedan två val. Och Jacksons motståndare startade Whig Party. W-H-I-G. Whig. Hur kom de på det namnet? Jo då, de tog det från det engelska antimonarkistiska partiet. Därför att de ville kalla Jackson för King Andrew. Och de var mot monarkin. Och det här, så det här är saker som vi fortfarande diskuterar i Amerika efter flera hundra år. Men Whig Party fick flest anhängare från överklassen. Men partiet hade mycket inre spänningar. Framförallt om slaveri. Så Whigs, som var abolitionister, bröt sig ut och startade Republikanska partiet som ett antislaveriparti. Så var där Republikanska partiet började. Och Whigs, som var för slaveri, startade vad som kallas för Know-Nothing-partiet. De kallas för det därför att medlemmarna, när du frågade dem om deras parti, så sa de I know nothing. Detta var i princip MAGA, Make America Great Again, fast i mitten på 1800-talet. Det var samma idéer i Know-Nothing-partiet. Men sen 1860 så vann då republikanen Abraham Lincoln presidentskapet. Och om du läser historieböckerna, det var otroligt nära att han inte vann. Att han inte ens skulle fick nomineringen från republikanska partiet. Allting hängde på otroligt små marginaler. Så det var inget. Det är ju lätt när man läser historia att tycka att det känns förbestämt. Det blev så, alltså måste det ha blivit så. Och det finns en väldigt bra bok som ett litet utvik här. The Splendid and the Vile. Som handlar om blitzen mot London under andra världskriget. Och den använder en massa dagböcker och diarier från den tiden. Hur det var för Londonborna och hur det var för Churchill och hans familj och hans assistenter. Därför att under blitzen, nu vet vi ju att det var jobbigt och tråkigt, men det gick bra till slut. De visste inte det. Och den här boken, The Splendid and the Vile, gör ett väldigt bra jobb av att uttrycka just rädslan, skräcken som de levde under. Så, litet utvik, bara tänkte på det. Och Abraham Lincoln ledde ju nationen under inbördeskriget. I och med att sydstaterna inte var med i nationen längre, var landsförrädare. Men sen dess så har ju republikanerna och demokraterna varit de dominanta partierna. Och den här biten kommer från history.com, självklart länkad. För att förstå varför tvåpartisystemet är så fast förankrat i USA är det viktigt att förstå hur landets val fungerar. USAs representationssystem bygger på vem som får flest röster i varje distrikt. inte nödvändigtvis en majoritet av de lagda rösterna. Och dessutom så representeras varje avgränsat område, oavsett om det är ett kongressdistrikt, en delstat eller vad gäller presidenten, hela nationen, av en enda ledamot, istället för proportionell representation baserad på antalet erhållna röster, som du ju har i ett parlamentariskt system. Så konflikter som i ett parlamentariskt system skulle leda till nya partier. Vi är trötta på er, nu startar vi ett nytt parti. De blir istället interna konflikter i partierna, så att partierna, man kan väl säga, sväller. Gör dem bredare, gör dem också mer diffusa. Om du säger att någon är en republikan, det kan egentligen betyda allt från de mest fradgatuggande 6 januari-galningarna till en helt vanlig människa som bara vill att skatterna ska vara lite lägre. Det finns i det republikanska partiet. Och det demokratiska partiet, högerdemokraterna, är i princip oskiljaktiga från vänsterrepublikanerna. Och sen så går du då till vänstern i det demokratiska partiet, och då får du ju typ Antifa-typer, även om de ligger väl lite utanför hela systemet med flit. Men de är enormt breda. Så att bara säga jag är en demokrat eller jag är en republikan säger egentligen väldigt lite om vad du egentligen tycker. Vilket är varför kandidaterna måste uttrycka sina idéer. Det finns inte en partiidé på samma sätt. Det finns självklart en övergripande partiidé. Men ja, du förstår hur jag menar. Det är bredare och diffusare. Sen, min teori är också att tvåpartisystemet har förstärkts av media, framförallt TV. TV, som Marshall McLuhan sa för en massa år sedan nu. TV är fantastiskt på känslor. Men TV är inte bra på nyans. Det är väldigt svårt i en nyhetssändning att få med två sidor. Men att sen få med ändå fler sidor blir jättesvårt. Bara på grund av hur mediet fungerar. Och det är därför som du ser i svensk täckning av politiken också. Du pratar mycket mer om blocken än vad du pratar om de individuella partierna i blocken. För att TV klarar inte riktigt det. Men numera är alltså Demokratiska partiet Vänsterpartiet och Republikanerna är Högerpartiet. Men 1800-talets Republikanska parti var fokuserat på abolitionism och immigration. Och det Republikanska partiet fanns i princip inte i södern. Det Demokratiska partiet styrde i södern. Och de var rasistiska. Kämpade med näbbar och klor mot rekonstruktionen efter inbördeskriget. Så om du ville vara politiker i södern så var du demokrat. Oavsett vad du egentligen tyckte. Precis samma sak som du har nu. Om du vill vara politiker i Kalifornien så är du demokrat. Oavsett vad du egentligen tycker. Och som om du vill vara politiker i Kiruna så är du socialdemokrat. Därför annars så kommer du aldrig att komma någon vart. Och det demokratiska partiet under den här tiden var alltså väldigt, väldigt rasistiskt. Sen 1948 under det demokratiska konventet så införde president Harry S. Truman en plattform som var för civilrättigheter för svarta. Och detta fick slaverifaktionen att gå ut, lämna partiet. Dixiecrats kallades de för. Höll sitt eget konvent och nominerade en man vid namn Strom Thurmond. Truman vann. Men Strom Thurmond var för övrigt en fenomenal rasist. Som sen var republikansk senator i evigheter till sin död. Men södern fortsatte mest rösta demokratiskt. För de såg fortfarande republikanerna som Lincolns parti. Vilket de inte tyckte om. Och det är fantastiskt just ju mer jag lär mig om amerikansk historia. Ju mer det går tillbaka till slaveriet. Det går tillbaka till inbördeskriget. Sår som aldrig har läkt. Sår som fortsätter vara infekterade. Sen 1964 så undertecknade demokraten Lyndon B. Johnson Civil Rights Act. Ooh. Efter det så reflekterade han, citat, "Jag fruktar att vi har överlämnat södern åt republikanerna för en lång tid." Och detta ledde också till att sydstatare började bli republikaner. Och under sin presidentvalskampanj så införde republikanen Nixon vad som kallades för Southern Strategy. Alltså att flörta med sydstaternas rasism. Lee Atwater, det här är en otroligt berömd intervju. Lee Atwater var en av Nixons kampanjrådgivare och han förklarade Southern Strategy. Och han använde en ordet under den här intervjun, bara sa det med hårt R och allting. Men det tänker inte jag göra. Men resten är citat. Med översatt av mig och min kompis Deep L. Lee Atwater. Man börjar 1954 med att säga en ord, en ord, en ord. 1968 kan man inte säga en ord. Det skadar en. Det slår tillbaka. Så du säger saker som skolbussning, staternas rättigheter och allt det där. Och du blir abstrakt. Nu pratar du om att sänka skatterna. Och alla de här sakerna du pratar om är helt ekonomiska saker. En biprodukt av dem är att svarta skadas värre än vita. Men vi vill skära ner detta. Är mycket mer abstrakt än till och med bussningsgrejen. Och en hel del mycket mer abstrakt än en ord, en ord. Så det är otroligt cyniskt. Jag menar, den här intervjun, när jag först fick reda på att den fanns överhuvudtaget, var wow. Det var alltså det, helt realpolitik och cynicism. Men republikanska partiet har sen fortsatt flörta med rasister. Och sen under Reagan. Reagan lade till evangeliska kristna till den republikanska basen. Och sen, som jag har pratat om tidigare, så släppte Bill Clinton arbetarklassen i början på 90-talet. Men vad demokraterna också gjorde under Bill Clinton, det var inte hans beslut, men under den här tidpunkten, under den här tidsrymden, de släppte också nationella symboler. Som flaggan, väpnade styrkorna, patriotism, en Budweiser på baksidan i solnedgången efter en hård dags arbete. Sånt såg demokraterna under den här tiden som osofistikerat och obildat. Och blev alltså ett parti mer för eliten, ett neoliberalt parti. Blev ju väldigt mycket, jaha, här används det fel pronomen. Går ju inte. Och nu har alltså efter att Clinton och demokraterna släppte arbetarklassen och de traditionella patriotiska symbolerna så har republikanerna blivit Trumps parti. Så under den här Democratic National Convention så kändes det som att demokraterna började ta tillbaka symbolerna. De skanderade USA, USA. Människor höll i flaggor, det var flaggor överallt. Pratade om styrka i utrikespolitiken. Så vi får se hur det går i valet nu. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Tack speciellt om du är med på Patreon och stöder podden. Patreon.com/Amerikapodden. Mindre än en kopp kaffe på Pressbyrån för att stödja podden. Podden finns också på Facebook. Facebook.com/Amerikapodden. Om du har lust att se mina små videor när jag släpper nya avsnitt. De är korta, oftast inspelade i min trädgård. Bästa sättet att få tag på mig, om du vill ge mig glada tillrop eller kritik eller synpunkter eller framförallt korrigeringar. hej@amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken. Namaste.
Yeah!